Får vända er till varandra i bänkarna och hälsa varandra välkomna hit idag. Så säger jag ett välkommen till er som följer våra sändningar och berättar att psalmerna idag, det är 406, 575, 356 och 245. Kollekten idag, den tillfaller Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift, och under juli och augusti nu så har insamlingen till vid ljusbäraren här gått till Nordisk Östmission. Idag kommer det att finnas tillfälle till personlig förbön under nattvardsgången. Man går ut på kyrktorget och så vänster och vänster så finns det ett rum där. Och är dörren öppen så kan man stiga in och så finns det någon som gärna ber för dig. Efter högmässan så är det kyrkkaffe bara rakt ut på kyrkbacken här utanför. I all enkelhet. Nu ska jag fråga, är det någon som har tänkt ha söndagsskola idag? Nej, då kommer Johanna att ha den. Så det blir söndagsskola om man står ut med Johanna. Och det tror jag att man gör, i genomsnitt i alla fall. Hon kommer också att ordna med så småningom en söndagsskoleutflykt den 13 september. Som det står om i bladen som ni har fått. Så titta gärna på det. Tidigare ändå, den 24 augusti, så bjuder vi in till en församlingskväll här i Pauligården. Det blir klockan 17. Och det är huvudattraktionen så att säga, är att Göran Landgren kommer och har bibelstudium eller talar om en bok som han har skrivit och kommit ut med nyligen. Låt oss börja bygga. Det är bibelstudier över Nehemja bok. Så det blir en kväll där vi får lyssna och samtala om detta med att bygga och vara församling. Så vill jag också säga att nästa söndag så är det sista dag för att anmäla sig till församlingslägret. Bara påminner om det. Det finns blad om detta ute på kyrktorget. Sen har jag tänkt säga att vi har anställt en ny vaktmästare som ska vara kollega med Anna-Klara som ni redan känner. Och det är Dag Hyllstam. Han skulle inte ha varit här idag. Eller jo, han brukar ju alltid vara här, som många av er vet. Det är skåningen som läser texter ibland. Då brukar alla veta vem det är. Han skulle inte ha tjänstgjort idag, men han som skulle ha tjänstgjort fick förhinder på superkort varsel. Så nu har vi kastat in Dag i hetluften i alla fall. Men han kommer inte att bli välkomnad idag, för han skulle inte ha varit här. Ja, ni förstår, det är som det är. Ni får säga välkommen till honom om ni vill efteråt sen. En stor gäng folk här ifrån St. Pauli är just nu i Tessé på detta årets Tessé-resa. Lite över 60 ungdomar och vuxna är det som är där. Vi ska be för dem under den här veckan, tänker jag, och vi ska göra det också i vår förbön idag. Sen är det så, som några av er kanske har sett, att våra biskopar i kyrkan har utlyst denna söndag som en särskild dag för bön för situationen i Mellanöstern, Israel-Palestina-konflikten. En och annan kanske tänker som jag, det har vi ju bett för jättelänge, ska vi plötsligt ha en särskild dag? Men sen när man tänker en gång till så kan man tänka att det finns också någonting i det här att komma överens om att be. Så det kan vara ett värde i att idag får vi be om detta särskilt då tillsammans med andra församlingar i vårt land. Så det ska vi också be för. Nu tror jag att jag har sagt det som jag ska säga. Så vi börjar med bön. Låt oss be. Tack Herre för att du kallar oss in i gemenskapen med dig idag i den här gudstjänsten. Tack för nåden att få leva i ett land där vi har både tillåtelse och möjlighet att samlas omkring ditt ord på det här sättet. Att få lyssna till de här texterna om vad du har sagt och gjort, vad människor har sagt och gjort för länge sedan på platser långt härifrån. Vi ber om din ande idag så att vi allt klarare kan se och förstå vad detta innebär för oss här och nu. Och så ber vi idag särskilt om din nåd över de människor som idag lever på de här platserna som vi får läsa om. I oro och konflikt, i krig och lidande på olika sätt. Herre, förbarma dig över dem. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Skriv mina bud på ditt hjärtas tavla. De orden från Ordspråksboken kommer vi att höra igen om en stund. Och vi kan dra oss till minnes att förra söndagen så läste vi om buden som skrevs på de där två tavlorna som Mose bar ner från Sinai och la i förbundsarken. Det är samma ord för tavla här också. Det hebreiska ordet loach som betyder att man har tagit sten eller trä eller metall och liksom gjort det till en slät yta så att man kan skriva på den. I Ordspråksboken och på andra håll i Gamla testamentet så talas det också om en mer bildlig tavla, hjärtats tavla då. Och det påminner om att det inte hjälper att buden är skrivna på tavlor av sten som ligger i förbundsarken om de inte också är en levande verklighet för Guds folk. Hjärtat i hebreiskt tänkande, det ska vi också påminna oss om här. Det är inte i första hand platsen för romantiska känslor som det kanske har blivit för oss. Utan det är liksom hela personligheten som finns där med förnuft och känsla och vilja. På en arbetsplats så brukar man ju prata om det ibland att det hjälper inte att skriva ner visioner och policies och planer och styrdokument om de sen hamnar i en perm i bokhyllan. Och det är samma sak här då, fast ännu viktigare. Skriv mina bud på ditt hjärtas tavla så att du med förnuft och känsla och vilja strävar efter att följa Guds vishetsväg och inte din egen. Inför vår syndabekännelse idag tänker jag att vi kan rannsaka oss själva omkring detta. Finns det något bud som jag håller ifrån mig? Jag vet att det står där, hugget i sten eller skrivet på papper, men det har inte fått bli skrivet på mitt hjärtas tavla så att jag med förnuft och känsla och vilja faktiskt har det som ledstjärna i livet. Eller finns det något bud som står där i hjärtat men som det ständigt blöder och ömmar omkring, så att säga. Vi får be om upprättelse och förlåtelse nu och om andens kraft att kämpa den goda kampen. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren var med er. Låt oss bedja.
O Gud, du som genom din ande upplyser våra hjärtan, led oss på vår väg genom livet så att vi alltid tänker och handlar rätt och lever efter din vilja. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord. Den andra årgångens läsningar följer vi. Den gammaltestamentliga läsningen då ifrån Ordspråksbokens 7:e kapitel.
Håll fast vid mina ord och bevara mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min lära som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar.
Texten är hämtad ifrån första Korintsebrevets 3:e kapitel.
Så skriver aposteln Paulus. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten Matteus i det sjunde kapitlet. Jesus sa, på den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Då är barnen som vill gå till söndagsskolan välkomna fram här medan vi sjunger Gud som haver barnen kär 193 i psalmboken. Herre, tack för barnen här. Vi ber nu om andlig klarsyn för deras samling i söndagsskolan, så att de får se hur mycket du har dem kär, att du vill få vara och förbli deras fader. Och det ber vi också om för alla oss andra. Kom helige ande, i Jesu namn. Amen. Jag är naturvetare från början och tog studenten från naturvetenskapliga programmet med planen att bli kemist. Så jag har gjort ganska mycket experiment genom åren. Stått och väntat på att se om olika ämnen och grejer ska bete sig som man har trott och tänkt. Och det där hänger kvar lite grann fast jag nu blev präst istället. Och det experiment som jag tror att jag har känt mig mest nervös över, om det skulle så att säga bete sig som det var tänkt, det gjorde jag vid en barnsamling nere i Halland när vi skulle prata om liknelsen med de två husbyggarna. För att illustrera det där så hade jag tagit fram en långpanna och lagt en plattsten på ett ställe och en hög sand på ett annat ställe. Och så hade jag byggt två hus av likadana av träklossar. Och så kom barnen och satte sig runt långpannan där. Och jag tog en sån här trädgårdsvattenkanna och lät regnet komma och floden. Och först hände ingenting mer än att det blev väldigt blött. Och det kändes som att jag stod där och vattnade väldigt länge, fast det säkert inte var så. Och jag hann tänka, tänk om båda husen rasar, eller inget av dem. Det blir ingen bra inledning på den här barnsamlingen. Men plötsligt så hade väl liksom fukthalten i sanden nått någon slags kritisk gräns. Så det huset bara kollapsade, medan huset på stenen stod kvar. Så barnen och jag och Jesus kunde göra en lyckad laborationsrapport. Hus på berg står kvar, hus på sand rasar. Den här liknelsen, den berättar ju Jesus som avslutning på bergspredikan. Hans mäktiga undervisning som överväldigade folket som vi läste. Om vi går tillbaka till när Jesus precis har gått upp på berget för att börja undervisa, så inleder han ju där med de här saligprisningarna. Och den första av dem då, det som liksom blir portalen som leder in i bergspredikan, det är den här: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. De som lyssnade, de kom säkert att tänka på ord som de hade läst någon annanstans i profeten Jesajas bok i Gamla testamentet, där Guds smorde Messias säger: Herren, Guds ande, fyller mig, ty Herren har smort mig, han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta. Och det hebreiska ordet sist där, det är anawim, de betryckta eller förtryckta, de drabbade, de ödmjuka eller förödmjukade, de låga eller fattiga, eller alltihop på en gång. De som samlats runt Jesus på berget där, de visste att Messias skulle frambära ett glädjebud till anawim. Och när Jesus då talar om de fattiga i anden, så blev det nog närmast en synonym till det där. Och så frambar han glädjebudet: de tillhör himmelriket. Vilka vänder han sig till då? Vilka är det han pratar med och om där? Ja, Bibeln säger ju att varenda människa är drabbad av syndens skada. Vi lever under förgänglighetens förtryck, förslavade av rädslan för döden och så vidare. Så glädjebudet, evangeliet, det är ett erbjudande till alla. Och bergspredikans avslutning då, som vi läste idag, den återkommer till samma sak. Den som hör mig, säger Jesus i vår bibelöversättning. Jag tycker det är lite klent. På grundspråket där så använder Jesus liksom ett dubbelt inkluderande. Alla, vem det än är som hör mig, säger han. Ingen som hör behöver tänka, det här gäller nog inte mig. Alla utmanas vi att inse att vi är anawim. Och sen får vi höra, ni är saliga, himmelriket tillhör er. Sen ägnar Jesus bergspredikan åt att beskriva himmelriket och det nya liv som levs där inne. Och läser vi där, så märker vi att det är radikalt annorlunda. Det är en ny skapelse som liksom bryter in i den gamla och hamnar i spänningar med den gamla. Det handlar om en förnyad och fördjupad ödmjukhet, en förnyad och fördjupad barmhärtighet och rättfärdighet. Det handlar om kärlek och förlåtelse och fromhet och förtröstan av ett nytt slag. Och så till sist då, så ställs alla inför den här centrala frågan: vill du stiga in i det här himmelriket som Jesus talar om och leva där tillsammans med honom? Eller vill du stå kvar och låta allt vara som förut? Det är väl Pippi Långstrump som vrålar kom in eller stå kvar, mig kvittade, när någon knackar på dörren. Men med Jesus är det inte så. Han är inte på något sätt likgiltig inför vilket val vi gör när det gäller himmelriket. Att stiga in eller stå kvar, allt hänger på det, säger han. Att handla efter hans ord när man hör dem och stiga in i detta som han beskriver, det är att bygga på berggrund, ett hus som står kvar. Och att inte handla efter hans ord när man hör dem, utan stå kvar där man står, det är att bygga på sand. Hans beskrivning av himmelriket, det här nya livet som vi erbjuds att stiga in i och börja leva i, det är så fantastiskt att vi snabbt inser att det här är inte mycket av det här som kommer att bli verklighet om det hänger på mig. Grundregeln från Psaltaren 127 gäller detta också. Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves. Och den här avslutande liknelsen då, som vi har läst idag, den påminner ju om att det viktigaste, det är var huset byggs. Egentligen inte hur det byggs. Paulus spinner vidare på det i episteln och talar om det här att ja, men man kan bygga bättre eller sämre, med bättre eller sämre material, men ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. Bygger man inte på den grunden, då spelar det ingen roll vad man bygger med. Raset kommer att bli stort i alla fall när regnet kommer. Det är väl det som har hänt med de här som vi hörde om i evangeliet. De som kommer till Jesus på den yttersta dagen och säger: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn. Alltså det är vackert och värdefullt byggmaterial de berättar om att de har använt. Och ändå så går det så illa. Och de påminner, tänker jag, om hur allvarligt detta är för oss. För det är inga gudsförnekare och stora brottslingar som kommer till Jesus här. Utan det är människor som tänker att de har byggt sina liv i Jesu namn. Och det är till dem som Jesus måste säga: som det är, jag känner er inte, gå bort ifrån mig. Ni som var här förra söndagen kanske minns att jag citerade C.S. Lewis då, en predikan med rubriken The Weight of Glory. Och jag tänkte plocka fram den idag också, därför att han talade om det här också och formulerade sig väldigt tydligt och drastiskt omkring de här Jesusorden: jag känner er inte, gå bort ifrån mig. Det är lika obegripligt för vårt intellekt som det är outhärdligt för våra känslor. Vi kan bli bannlysta från hans närvaro, som själv är allestädes närvarande, och raderade ur medvetandet på honom som känner allt. Vi kan hamna fullständigt och absolut utanför. Det är vad Jesus varnar för då. Men samtidigt så bjuder han in till något helt annat. Vi kan bli kallade att stiga in, välkomnade, mottagna, erkända. Och det innebär härlighet och ära långt bortom vad vi någonsin har förtjänat. The Weight of Glory var Lewis ämne för den här predikan alltså. Och glory på engelska har ju en dubbel betydelse. Härlighet, som det handlade om förra söndagen. Och ära, som vi ska stanna upp inför idag. Att vara känd av Gud. Så att Jesus slipper säga det där: jag känner er inte, på den yttersta dagen. Att vara känd av Gud, det hänger ihop med att vara ärad. Och Lewis berättade att han fick brottas en del med det här. För att han tyckte först att det kändes närmast ogudaktigt. Alltså att ha glory, att vara ärad och känd. Det handlar ju om på något sätt att vara bättre än andra. och liksom lyfta fram sig själv. Det är väl inte så kristligt. Men så upptäckte han till sin förvåning när han började läsa om det här att olika kristna tänkare, Thomas av Aquino till exempel, de har faktiskt sett detta som en viktig del av saligheten. Att vara känd och ansedd, men inte bland människor, utan inför Gud. På den yttersta dagen så kan Jesus också säga: bra, du är en god och trogen tjänare. Gå in till glädjen hos din Herre. Det står ju faktiskt så, konstaterade Lewis. Och så började han fundera på hur kan det här hänga ihop med det som Jesus säger om att vi måste bli som barn för att kunna komma in i himmelriket. Ett barn kan med rätta njuta av att få beröm från någon som barnet med rätta strävat efter att glädja. Sina föräldrar eller sina lärare till exempel. Hos vuxna blir det där lätt en förfärlig parodi. Ett dödligt gift i vårt självförhärligande och våra ambitioner. Men hos barn kan det i alla fall ibland finnas en sann ödmjukhet. I den här tillfredsställelsen över att bli ärad av dem som man har blivit vägledd och fostrad av. Himmelriket måste vi ta emot som barn. Och om Jesus till sist säger till oss: bra, du är en god och trogen tjänare. Då får vi glädja oss över vilka han har gjort oss till. Han som har väglett oss och fostrat oss. Det är Guds verk och det är Guds nåd som är grunden till om vi till slut får höra det där: bra, du är en god och trogen tjänare. Den totala motsatsen då till det där tunga: jag känner er inte. Att vara känd av Gud, det lyfter Bibeln fram som ännu större och ännu viktigare än att känna Gud. Och det handlar då om att han har tagit mig in i sin gemenskap, in i sin vänskap och sin nåd. Jag känner mina får och de känner mig, säger den gode herden Jesus. Han säger det i den ordningen: jag känner mina får och de känner mig. Han som ger sitt liv för fåren. I Galaterbrevet 4 så skriver Paulus: förut när ni ännu inte kände Gud var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? Alltså i det här sammanhanget visar Paulus hur Gud känner de kristna i Galatien därför att han har befriat dem ur det här slaveriet som de levde i förut. Han har gjort dem till sina söner och arvtagare genom sin son. Går vi till Gamla testamentet så talar profeten Amos och profeten Hosea om att Gud känner sitt folk därför att han har befriat dem ur slaveriet i Egypten. Och profeten Nahum säger i sitt första kapitel: Herren känner dem som tar sin tillflykt till honom. Alltså ett hus på berggrunden, det byggs när Anaim, de betryckta, de fattiga i anden, när de hör Jesu ord och handlar efter dem, tar sin tillflykt till honom, befrias av honom, lyfts in i himmelriket som barn och blir gjorda till arvingar och i andens kraft får börja leva det här nya livet, det eviga livet som Jesus har vunnit åt oss. Om man planerar att på den yttersta dagen komma till Jesus och berätta för honom vad man själv har gjort: jag har profeterat i ditt namn, jag har drivit ut demoner i ditt namn, jag har gjort många underverk i ditt namn. Det är ett tecken på att man bygger vid sidan av grunden. Att bygget har hamnat på sanden. Vid sidan av den enda grund som finns. Att bygga på grunden, det är att komma till Jesus och säga: du har gett ditt liv för mig. Du har gjort mig till ett Guds barn. En arvinge i himmelriket. Du har gjort mig fri från slaveriet. under synd och död. Du har lett mig varje steg på helgelsens väg, så långt jag nu har kommit. Du har talat evangelium till mig i mitt betryck och min fattigdom. Och du tog emot mig när jag lyssnade och kom. Och då svarar han: jag vet, jag känner dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Vi ska be vår förbön tillsammans, och vi börjar med att be då i gemenskap med många andra församlingar denna söndag. Herre, ännu en gång lyfter vi upp människorna i Israel och Palestina inför dig och ber att du ska förbarma dig över dem. Vi ber för dem som lever i oro för nära och kära eller sörjer sina döda, för de som är skadade och utsatta på olika sätt. Vi ber att du ska visa utvägar ur den här konflikten, vägar till försoning, till en rimlig och rättvis och varaktig fred. Vi ber för alla de som längtar efter detta och strävar efter det och arbetar för det. Och vi ber om besinning och omvändelse för de som bär ansvar för den rådande situationen. Samtidigt vill vi be också för alla de människor runt om i världen som just nu lider under förtryck och våld och krig och katastrofer av olika slag. Särskilt ber vi för dem som vi kanske inte ens känner till, eftersom omvärldens blickar är riktade åt annat håll. Du, Herre, vet allt, och vi ber om din ledning och din barmhärtighet över vår sargade värld. Amen.
Låt oss be. Gud, vi kommer till dig sådana som vi är och fullkomligt trygga i att du längtar efter att få möta oss just sådana. Tack för att du inte tar semester, inte behöver någon kompledighet, inte har någon obekväm arbetstid och inte behöver någon övertidsersättning. Vi lyfter upp allt som fyller oss, det som ligger bakom oss, det som fyller oss här och nu och det som ligger framför oss. Låt oss bli stilla en lite längre stund i tystnad och inre samling för att rikta vårt fokus på dig. Gud, tack för allt du gett och ständigt ger oss. För vår kropp som du har skapat så sinnrikt in i minsta detalj. Tack för de sammanhang du har satt oss i. Tack för människor att älska och visa omsorg. Tack för människor som visar oss själva kärlek och omsorg. Inte minst när vi är helt utlämnade åt andras omsorg och närhet. Tack för möjligheten att få leva ut vår tro utan risk för fysisk förföljelse eller fängelsestraff. Tack för markens gröda, för rent vatten, för solens ljus på dagen och månens beskydd under natten. Och tack för regn som vattnar jorden. Påminn oss om att aldrig ta något av detta för givet. Låt oss bli stilla i tyst bön och eftertanke. Gud, vi lyfter upp vår församling i din omsorg och ditt beskydd. Vi lyfter upp inför dig våra vigda ämbetsbärare, våra präster Gabriel, Björn och Daniel och våra diakoner Malin och Kiki. Ge dem den vishet, lyhördhet, kraft och inspiration som de behöver i sin tjänst. Bevara dem från misströstan, uppgivenhet och människofruktan. Låt oss möta dem med den uppmuntran de behöver för att kunna visa på dig i allt de gör, är och säger. Vi lyfter också upp våra musiker Mikael, Inese och Jens. Fyll dem med den kreativitet och den glädje de behöver i sin tjänst. Till sist lyfter vi upp inför dig vår kyrkoherde Elinor. Var med henne i allt hon säger, tänker och gör. Det som vi märker utåt, lika väl som det som inte syns. Ge henne den vishet, det mod och den frimodighet hon behöver för att vara vår herde i en mångfacetterad sammanhang. Vi lyfter upp alla andra som arbetar oavlönat och avlönat i vår församling. Låt oss fokusera på människors möjligheter att möta dig. Trots att vi representerar olika personligheter, har olika gåvor och personlig utrustning. Låt oss bli stilla i tyst bön. Gud, tack för allt gott i vår församling. Påminn oss om att inte ta något av det för givet. Bara du på djupet vet vad vi behöver bli medvetna om som fortfarande skaver i vår församling. Ge oss den prestigelöshet och trygghet i våra inbördesrelationer som är en förutsättning för att kunna identifiera det som behöver förändras och nyskapas. Visa oss på vägar och möjligheter till försoning, upprättelse och nyskapande så att vi kan växa i vår tro och överlåtelse. Väck i oss den nöd för andra människor så att vi ser dem, ställer oss i din tjänst som trovärdiga vittnen. Låt oss bli stilla i tyst bön. Gud, vi lever i en värld som är trasig av krig, konflikter, miljöförstöring och människors hunger efter makt och ära. Vi ropar till dig att gripa in. Vi ber dig att inte låta oss hämmas av skuldkänslor över att vi lever i ett land som inte är lika drabbat som andra. Vänd våra känslor till av obefogad skuld till praktisk handling, till bön och generositet. Håll din beskyddande hand över vårt land Sverige och vår stad Göteborg. Tack för de människor som söker sig till oss i längtan efter mål och mening med sina liv. Och öppna våra sinnen att se dem och möta dem med generositet och äkthet. Och bevara oss Gud från att göra skillnad mellan människor. Låt oss bli stilla i egen bön. Gud, vi lyfter upp i din omsorg alla sjuka och lidande, de vi känner lika väl som de vi inte vet om. Var med alla som står i hälso- och sjukvårdens tjänst. Ge dem vishet, tålamod och fysisk och mental ork. Vi ber också om insikt om allas våra begränsningar, så att vi inte genom oförsiktighet själva blir sjuka av vårt engagemang och arbete. Ge oss öppna sinnen så att vi upptäcker när någon av dem eller vi själva är på gränsen till vår förmåga. Vi ber också för alla anhöriga som påverkas av sjukdom och mental ohälsa i sina familjer. Idag lyfter vi också upp för dig de ungdomar och vuxna som befinner sig i TC. Vi ber om ditt beskydd, all välsignelse över både dem, deras ledare och de intryck och inre växt de upplever nu och kommer att ha efteråt. Låt oss bli stilla i egen tyst bön. Till sist lyfter vi upp inför dig de människor, sammanhang och situationer som ligger vårt hjärta närmast på ett speciellt sätt. Låt oss bli stilla i tyst bön och eftertanke. Din är makten och äran, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över hela jorden att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under då människor känner igen honom som din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader och ser i honom ditt väsen som är kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, helig är du, Herre, hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och resa våra gåvor av bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium, din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet.
Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.
Din är all ära och härlighet, med din enda son och den helige ande, från evighet till evighet. Amen, amen, Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Idag delar vi ut nattvarden här framme. Jag ger brödet åt var och en. Den som vill ha glutenfritt bröd får säga det till mig, så ordnar jag det. Och sen är det då två som går med vinet, så de kommer att gå till varannan person. Så är ni beredda på det. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi fortsätter med nummer 37 i lovsångshäftena. Nummer 37. Tack min far för nådarna. Fortsätter med nummer 44 i lovsångshäftena, nummer 44.
Oh.
Vi fortsätter med nummer 40 i lovsångshäftena. Nummer 40. Fortsätter med 680, sjung lovsång alla länder.
Sing.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Herre vår Gud, ge andlig klarsyn åt oss som tagit emot Kristi sanna kropp och blod, så att vi kan göra din vilja. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låta sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.